Bara en mor av Roy Jakobsen. Inläst av mig, Jonas Kruse. Del 1. Kapitel 1. På en ö där nästan ingen bor sätter varje besök något på spel. Även av en ynka mjölkbåt. Idag lutade sig skepparen över relingen på den gamla kutten och räckte Ingrid tidningen. Närmast som ett kvitto på mjölkkannorna han därefter började hissa ombord. Sakta och omständligt. Det är de där rörelserna han ska bli ihågkommen för. Johannes Hartvigsen. De tröga och de omständliga. Men den här dagen föll ett brev ut ur tidningen. Från Trondheim. Med frimärken Ingrid inte hade sett förr och avsändarens namnteckning och adress på baksidan. Ingrid rådnade, släppte tidningen på kajen och började gå söderut på ön. Hon gick förbi Svenskboden och Bulten i berget mot Lunneskären, hektisk och barfota, över rullstenar och varma klippor, genom torr ljung och gulnande gräs. Med ett brev som måste läsas i ensamhet. Det rådde det inget tvivel om. Ett brev från den oberäkneliga Marianne Wollheim, som Ingrid inte hade hört från på år och dag. Och hade gjort vad hon kunnat för att glömma, utan att lyckas, kände hon med skakande tydlighet. Hon gick förbi Kärlekslunden och över bergknallarna mot Barmhagen. Av någon anledning med bilden av mjölkskepparen kvar på näthinnan. Johannes brunbarkade och valkiga hand som räckte henne tidningen. Idag alltså med ett brev. I sig ett mysterium, eftersom Barröj inte fick brev vid andra tider på året än under lofotsäsongen. Och då mycket få och tunna brev. Från öns män, som försäkrade att de var i livet. Bakom skepparen såg hon det oljade däcket i blänkande solljus. Babords reling med knivfästen och brynstenar och tågrullar. Och bakom det i sin tur det släta havet och skären och småöarna med de orörliga måsarna som gav ifrån sig mindre skrän för varje ny dag som landet flyttade allt längre in i hösten. Men framför allt skepparens 4-5 år gamla son Mattis, som även idag satt på lastrumsluckan som en dräglande stackare, i trasiga och alldeles för trånga kläder, med spyor ner över bröstet och tre fingrar i munnen. En tafatt och barfota grabbhalva som Ingrid brukade rikta ett och annat vänligt ord till. Hur mår du, Mattis? Har du varit sjösjuk? I hopp om att gjuta lite liv i den apatiska skrotten, som hade varit ett spiksäkert inventarium på båten sedan hans mor försvann en dag i försomras, av anledningar ingen fäste någon tilltro till. Det var för kort tid efter kriget för att inte ha med det att göra. Det var i alla fall ingen som hade tagit den försvunna kvinnans klagolåt på allvar, om nöd och leda i Johannes Hartvigsens hus. För nöden hade aldrig varit mindre, och leda var bara ett modernt ord för lättja. I varje fall ingen trovärdig anledning att vända man och barn ryggen och låta sig uppslukas av människohavet i en storstad. Någon annan möjlighet fanns inte. Och därefter inte ens skicka ett livstecken. Naturligtvis hade det något med kriget att göra. Mattis mor hette Olavia Hartvigsen. Hon var född Storm. En mycket god familj i handelshuset norröver på Storön. En vacker flickunge som hade manövrerat sig graciöst och självsäkert upp genom barn- och ungdomsåren. Innan hon i krigets slutskede plötsligt bröt med alla försynens privilegier och gav sig åt den dubbelt så gamle Johannes Hartvigsen, som inte en kvinna dessförinnan hade ägnat en blick. Frågan var om hon hade gjort det frivilligt. Knappast. Av kärlek. Aldrig i världen. Med tvivelaktiga motiv. Helt säkert. Det gjorde åtminstone hennes flykt frivillig.